Välkommen till det här 12:e och sista programmet i min serie om Uppenbarelseboken. Och den här gången så ska vi tala om eld och svavel, om den eviga domen. Och vi ska försöka navigera bland de tre vanligaste synerna på det som populärt kallas för helvetet. Vad säger Uppenbarelseboken om domen och helvetet? Det ska jag tala någonting om nu. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. När man talar om helvetet och den eviga domen så är Uppenbarelseboken en av de vanligaste texterna att gå till. Och vi ska läsa två sammanhang, först ett i kapitel 14 och sen ett i 19 och 20. Så här står det i kapitel 14 och vers 9. En tredje ängel följde dem och sa med stark röst: om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro, vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Så här är det alltså en ängel som kommer med varning om någonting som ska hända. Och så läser vi kapitel 19 där det står: och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. Det här är kapitel 19 och vers 20. Och här är det då vilddjuret och den falske profeten som kastas i den elden som ängeln talade om i kapitel 14. Sen så står det så här i nästa kapitel, bara några verser senare i kapitel 20. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden, och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det är Uppenbarelseboken 20, vers 12-15. Så här har vi de texterna som vi ska tala lite om idag. Vad handlar de om? Ja, låt oss först ta det mest grundläggande, alltså tanken med den här domen. Varför ska någon behöva dömas överhuvudtaget, kan man ju fråga sig. Jo, det är så att en av Guds grundläggande attribut, alltså vad Gud är, hurdan han är, det är att han är rättfärdig. Han beskrivs som rättfärdig av Mose, i psalmerna, av profeterna och av apostlarna. Han gör inte skillnad på människor och han är den enda som slutligt kan döma människor på grund av att han är skaparen, på grund av att han är allvetande och att han är god. Och det låter ju fint, men så vet vi också att det sker otroligt mycket orättfärdigt i den här världen. Barn som mördas, människor som utnyttjas som slavar, våld, krig, fattigdom, alla olika sorters orättfärdighet. Och många gånger så kan våldsverkare, som kända våldsverkare som Stalin, Hitler eller andra, leva i relativ trygghet hela sina liv utan att någon gång få något straff. Och hur förklarar och försvarar Bibeln sån orätt, att att goda människor kan lida och att onda människor kan ha ett perfekt liv och utan att lida överhuvudtaget? Jo, svaret som Bibeln har, det är att tala om domen inför Guds tron. Och det står i texten här att alla människor stod inför tronen, den stora vita tronen, och de blev dömda efter sina gärningar. Och människor dömer ibland orätt, men det finns en, ska jag säga, en himmelsk högsta domstol, och där ska alla få det de faktiskt förtjänar. Och jag ska inte komma in på hur det här hänger ihop med försoningen och det Jesus har gjort på Golgata. Jag vill bara teckna en bild av varför en dom bortom döden behövs. Och det här är Bibelns förklaring då. Men vad består den här domen i? Och hur ska man tolka det som Johannes kallar för att kastas i eldsjön? Vad betyder det? Och här finns det tre olika tolkningar och de ska jag säga någonting om härnäst. I det här programmet så ska jag inte komma in på teorierna som finns om vad som sker i ögonblicket när man dör. Alltså om man går till paradis, om man går till dödsriket, om man sover i väntan på uppståndelsen eller någonting annat. Utan jag ska tala om den slutliga domen. Det är tydligt i Bibeln att alla människor kommer uppstå och för några människor så blir det här en uppståndelse till liv och för några en uppståndelse till död. Och det är vad just den här döden betyder som det finns tre teorier om. Och den klassiska teorin och den som kanske flest känner till av både kristna och okristna, det är att det finns ett evigt straff som är helvetet. Och helvetet är en evig och medveten separation från Gud. Evig betyder då att den inte tar slut, att den pågår i all tid. Och medveten betyder att det är den som är i helvetet faktiskt upplever den här separationen från Gud. Och de sakerna som sker i helvetet, de är alltså medvetna, de här människorna. Och det här har ansetts vara den klassiska synen som kristna i alla tider. Och naturligtvis när jag säger kristna i alla tider så finns det många undantag. Det finns många teorier om det här. Många som har haft sina olika syner på det här och det har också varierat från tid till tid. Men det här är i alla fall det man skulle kunna säga är den klassiska synen. Så finns det en teori som kallas för annihilationism som kommer från annihilate som betyder att utrota eller försvinna. Den kallas också för det betingade eviga livet. Och den teorin, annihilationismen, säger att de som kastas i den brinnande sjön bränns upp och försvinner. Och då tänker man att det är alltså ingen evig pina, utan straffet är att man slutar att existera, att man försvinner. Och så säger man att evigt liv, alltså att existera för alltid, det är en gåva från Gud som ges till dem som tror på Jesus och tillhör honom. Precis som Jesus säger i Johannes evangelium så säger han, jag ger mina får evigt liv. Och därför så får inte icke-kristna något evigt liv i helvetet utan de dör, de försvinner. Och det här är en teori som framför allt växte fram genom rörelser i slutet på 1800-talet. Den hade funnits innan det, men på slutet av 1800-talet så blev det här populariserad genom rörelser som adventisterna och Jehovas vittnen, som fortfarande idag har den här synen. Och där växte den här synen ofta fram som ett resultat av att man förkastade allt som ansågs vara katolskt, eller en kyrklig teologi. Man sa att de här föreställningarna om en evigdom var ett katolskt påhitt för att till exempel för att kontrollera människor och tvinga dem till lydnad genom att hota med plågor i helvetet och att det inte då var baserat på biblisk grund. Och jag tycker inte att man ska förkasta den här teorin bara för att det är Jehovas vittnen och adventister som säger det. Det här finns också många evangeliskt troende som håller sig till. Den tredje teorin är den så kallade universalismen. Den går ut på att alla människor till slut får komma till Gud. Och antingen så tror man att det inte finns något helvete överhuvudtaget. Eller så menar man att helvetet är ett tidsbestämt straff. Ingen synd kan vara så överväldigande och syndig att den förtjänar ett evigt straff. Guds vilja, säger man, är att alla människor ska bli frälst, som också står i första Timoteus brev. Och så säger man, och Gud kommer ju få sin vilja igenom till slut. Det här är en teori som framför allt finns inom liberalteologiska kyrkor och rörelser. Men också en del inom olika evangeliska grupper. Och en väldigt bra bok om man vill lära sig mer om just den här synen är David Bentley Hart. David Bentley Hart heter han och boken heter That All Shall Be Saved. Den vill jag rekommendera även om jag inte är enig i det som står där. Och jag ska vara helt ärlig i det här programmet, för Jag har inte svaret på vilken av de här tre som är helt 100% sann, eller om någon av dem är det, eller om en variant, en variation av någon av de här teorierna är sanna. Jag skulle heller inte i utgångspunkt säga att bara för att en person håller sig till den ena eller andra så är de villolärare. Naturligtvis så är Jehovas vittnen och adventismen falska läror, men inte bara för att de håller sig till annihilationismen. Och det finns styrkor och det finns svagheter med alla de här tre teorierna. Den klassiska helvetesynen, den måste förklara det till synes oförklarliga att någon som syndade under kanske 80 år på jorden ska straffas genom att plågas i all evighet. Det är en bokstavligt talat oändlig tid. Och man kan fråga sig, hur kan någon synd vara värd ett oändligt straff? Och jag säger inte att det är omöjligt att förklara, jag säger bara att det är en seriös utmaning till den här synen. Annihilationisterna å andra sidan måste förklara varför Gud uppväcker människor från de döda bara för att genast bränna upp dem så att de slutar existera. Hur kan man förklara att det är en rättfärdig dom? De lider inte för det de har gjort, de bär ingenting av sin synd, de bara slutar att existera. Och universalister på sin sida måste förklara de väldiga mängder av bibelord som verkar säga att den enda räddningen för en människa är att här i tiden ta emot Jesus som sin frälsare, och att det är ett beslut som ska tas medan man lever. Så alla tre teorierna har någonting som talar för dem och någonting som talar mot dem. Och det finns bibliska texter som verkar kunna försvara den ena, den andra eller den tredje synen. Och nu tänkte jag att jag ska berätta vad som är facit. Nej då, jag ska inte berätta vad som är facit. Jag ska berätta vad jag tror och varför jag gör det. Och om du är oenig så får du gärna kontakta mig och säga vad du själv tror. Men jag tror att den bästa förklaringen på de bibliska texterna, och kanske framför allt de texterna som är här i Uppenbarelseboken, är faktiskt att Eldsjön är ett evigt och medvetet straff för alla som inte har sina namn skrivna i livets bok. Jag har alltså det som kallas för den klassiska synen. Och jag tror inte att jag får tid i det här programmet att jag ger mig kast med frågan om hur man kan försvara ett evigt straff. Men jag ska koncentrera mig om att visa varför jag tror att det är vad Johannes pekar mot i de här texterna som vi har läst. Så låt oss först gå tillbaka till ängeln som talade om straffet för dem som tillber vilddjuret. Det står ju så här då. Han sa: om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro, vare sig dag eller natt. Det här är Uppenbarelseboken 14:9-11. Och om jag läste de här verserna isolerat och för sig själva, så skulle jag absolut komma fram till att de människor som tillber vilddjuret kommer straffas i evig eld. Ängeln säger att de ska dricka Guds vredesvin. Det är en bild som är hämtad från många sammanhang i Gamla testamentet. Så säger han att de ska plågas i eld och svavel. Det är en bild som är hämtad från Sodom och Gomorra, då eld och svavel föll från himmelen och förstörde de här städerna. Och då kan man absolut säga att elden och svavlet förvisso plågade människorna bara i några sekunder, och sen som dog de. Och det är ju en poäng. Det skulle kunna då stödja annihilationismen. Men så fortsätter Johannes här och han säger att röken från deras plåga stiger i evigheters evigheter. Och det betyder inte i sig att de plågas i evighet, precis som röken från en eld kan stiga länge efter att någonting har brunnit upp. Men det hänger ihop med det som står sist i texten, nämligen: de har ingen ro, vare sig dag eller natt. Det verkar alltså som att det han säger är: människor kommer plågas och de kommer inte ges någon ro, vare sig dag eller natt. Så när jag läser hela den här texten i sitt sammanhang och så med allt det som sägs här, så verkar det för mig som att det ängeln säger är att de upplever Guds vrede i all evighet. Men låt oss gå vidare till den andra delen av den här texten. Det står så här i den 19 kapitlet, den 20 versen. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. Så det första som kastas, eller den första som kastas i eldsjön, det är vilddjuret och så den falske profeten. Och tidigare i den här bibelstudieserien om Johannes uppenbarelse så har jag argumenterat för att vilddjuret och profeten snarare är företeelser än enskilda människor. Alltså att det inte handlar om en person som är antikrist och en annan person som är den falska profeten, utan att antikrist representerar det väldet, den antikristliga staten, för att säga det så, det är vilddjuret. Och att den falska profeten är den propagandamaskin som förleder människor, som lockar människor till att tillbe vilddjuret. Då. Och då kan man ju fråga sig själv, vad betyder det? Då borde ju den här texten förstås mer billigt. Alltså hur ska en statsmakt och en propagandamaskin kunna kastas i en eldsjö? Vad betyder det ens? De förstörs, ja, men hur ska de kunna kastas levande i sjön? Alltså vi kan tänka oss att en statsmakt försvinner, att en propagandamaskin, precis som nazismen eller det tredje riket förstördes, så kan det här förstöras. Men då är ju det här en bild. Å andra sidan så kanske jag har fel i min tolkning av vilddjuret och profeten, att de faktiskt är enskilda människor, och då skulle det här i så fall vara väldigt konkret. Och med tanke på hur uppenbarelseboken ofta kastar sig mellan olika sätt att uttrycka sig på och uttrycka de gudomliga sanningarna på, så ska man inte bli överraskad när först vilddjuret och profeten kastas till eldsjön, och sen draken som är djävulen, och sen döden och så dödsriket. Döden kastas alltså i eldsjön, och eldsjön kallas för den andra döden. Och så man kan säga att döden ska dö. Och vad betyder ens det? Alltså, jag tror att man förstår det här ganska lätt intuitivt och som en bild. Men det kan vara svårt att visualisera det som en faktisk verklighet. Och därför så tror jag att det finns mer i de här sakerna än att försöka säga att ja, det här handlar om en faktisk eldsjö där man faktiskt ska kastas ner rent fysiskt. Och innan vi går vidare så ska jag säga några ord om det. För Uppenbarelseboken är en apokalyptisk bok. Det är en genre som beskriver företeelser med ett rikt bildspråk. Och man ska inte alltid tänka sig att man någon gång kommer att faktiskt se ett vilddjur, ett tiger, lejon eller hur det nu beskrivs, stiga upp ur havet. Man ska inte förvänta sig att se en kvinna med 12 stjärnor som en krona i himmelen, eller en pärleport, eller ett slaktat lamm som lever. Det här är Johannes sätt att uttrycka och avslöja andliga realiteter. Det är det som gör det svårt att dra väldigt absoluta konklusioner av uppenbarelseboken. Man måste helt enkelt tillåta ett visst mått av osäkerhet. Vad betyder det faktiskt när Johannes beskriver en eldsjö? Kan man bara ta det ordet och säga, ja, det här är 100% bokstavligt och faktiskt. Det kommer vara en eldsjö som, om du har en videokamera med dig dit, så kan du filma den här brinnande sjön. Det kan man inte säga samtidigt som man säger att vilddjuret, ja, det är inte ett vilddjur utan det är en människa, eller som jag har sagt, och det är en företeelse. Det blir väldigt oärlig bibeltolkning och exegetik. Men när man har sagt det, så är både vilddjuret, draken, bruden, eldsjön och allting som vi har läst om i Uppenbarelseboken, det är någonting. Det är inte ingenting. Och det är därför som man fortsätter och läser här. Och det står alltså, fortsättningen här så står det: och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och från den här versen så verkar det som att djävulen, vilddjuret och profeten kommer plågas i eldsjön i all evighet. Och det används samma ord, alltså det här dag och natt och evigheters evighet, som det gjorde i kapitel 14 då det talas om människor. Så det verkar som att det refererar till samma sak. Och sen så nämns det då i sista versen: och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det finns ingenting i den här texten som säger att de som kastas i eldsjön här inte kommer uppleva det som djävulen och den falske profeten och andra upplever. Alltså en plåga i all evighet. Det står inte explicit, men jag tror inte att det är att sträcka texten på något som helst sätt att säga att så är fallet. Jag ska säga någonting också om ordet evighet. För vad betyder egentligen en evighet? Kanske evighet är en begränsad tid, och då skulle det i så fall kunna antyda och stödja att universalisterna har rätt. För det svenska ordet evighet, det är ju ganska tydligt. Det är en tid som inte slutar. Men det grekiska ordet som ligger bakom är inte lika entydigt. Det ordet heter på grekiska aion. Och används på väldigt många olika sätt för att tala om gamla tider, kommande tider och så vidare. En del bibelöversättningar översätter det här ordet med tidsåldrar. Till exempel David Hedegård gör på det sättet. Men samtidigt så är det så här: det finns inget annat ord i Bibeln som betyder evighet i betydelsen tid som inte tar slut. Så om man säger att aion inte betyder evighet, då finns inte begreppet evighet på grekiska. Men sanningen är den att det finns ett uttryck som används i Bibeln, och det är evigheternas evighet, alltså aionas ton aionon, som verkar vara ett idiomatiskt uttryck för tid som inte tar slut. Till exempel i Galaterbrevet så står det: hans, alltså Guds, är äran i evigheters evighet. Amen. Det är Galaterbrevet 1 och vers 5. Och det verkar inte som att aposteln Paulus med det här försöker indikera att Gud ska bara äras i en begränsad tid. Han ska bara under de här tidsåldrarna. Utan att det är just i all evighet. Det finns andra argument för det här också. Men i både Uppenbarelseboken 14 och 20 så används samma uttryck. Alltså evigheters evigheter. Aionas ton aionon på grekiska. Så man kan inte utesluta att evigheters evigheter är en begränsad tid. Men det verkar inte som att det finns någonting i den här texten som direkt antyder det. I slutet av det här programmet så vill jag poängtera några saker. För det första så har jag bara läst några utvalda texter i Uppenbarelseboken om vad den eviga domen består av. Det finns fler texter. Jesus talar mycket om det här bland annat. Och det finns gammaltestamentliga texter, och det finns mer att säga om den här saken. Men det jag har gjort här och det jag har gjort i den här serien är att jag har försökt att studera vad Uppenbarelseboken förkunnar. Och för det andra så har jag nästan enbart fört fram argument för den klassiska synen. Jag har tolkat det här utan att, jag har försökt vara ärlig i min framställning av de olika tolkningarna. Men jag har försökt förklara varför jag tror som jag tror. Och tiden är begränsad. Du skulle behöva många program för att man skulle gå igenom allting som handlar om det här. För det tredje så har jag inte försvarat den här synen rent filosofiskt. Alltså jag har inte gått in på de här väldigt svåra frågorna som: hur kan en god Gud straffa människor med plågor i en evighet? Eller frågor som: kan man inte omvända sig i helvetet eller i eldsjön? Eller hur kan en synd som tar 2 sekunder att göra resultera i att man plågas i en evighet? Och jag är klar över det. Det finns massor att säga om den här saken, och jag har helt enkelt inte tagit mig tid till det. Och så vill jag säga att om du inte är enig med mig så tror jag att det faktiskt är okej. Jag ska vara så generös. Jag tror absolut på det jag har sagt här idag, och jag kan argumentera för det på fler sätt än det jag har gjort här. Å andra sidan så har jag inte alltid trott det jag gör. För några år sedan så var jag mer av en universalist. Och jag känner också människor som är ärliga, bibeltroende, gudsälskande och gudsfruktande. Som är både annihilationister och universalister. Och jag tror att de har fel. Jag tror det utifrån ett bibelstudium. Men jag skulle inte göra det här till en fråga som är så pass... Alltså den här frågan är så pass omdiskuterad och svårtolkad i Bibeln, så jag skulle inte göra det till en fråga om vem jag kan ha gemenskap med eller dela nattvard med. Och det är, menar jag, inte frälsningsavgörande att ha rätt tro om helvetet. Och jag hoppas att du som har lyssnat idag och kanske är oenig med mig i min tolkning kan se att jag i alla fall har försökt vara ärlig och tydlig med vad jag tror på. Och så hoppas jag att ingen som lyssnar på det här säger att jaha, men om det är det här Bibeln lär, då vill inte jag vara kristen. Jag kan inte tro på en Gud som kan plåga människor. Det kan inte vara rättfärdigt. Låt mig säga en sak om det är din tanke, för att om det är en sak vi kan vara 100% säkra på och som inte är möjligt att diskutera om man är en kristen, så är det att Gud är god och Gud är rättfärdig. Ingen kommer någonsin straffas orimligt mycket. Ingen kommer lida för någonting de inte har gjort, och ingen kommer plågas som egentligen skulle vilja omvända sig. Det är min absoluta övertygelse. Och kanske jag har fel i min tolkning av den här texten, men till syvende och sist så är det inte min tolkning som kommer stå sig i evigheten, utan det är Guds dom och Gud dömer rättvist. Och för mig som troende så är det egentligen helt irrelevant om helvetet ser ut på det ena eller andra sättet. Jag tror inte på Gud för att slippa helvetet, oavsett vad vissa ateister försöker påstå. Jag tror på Gud därför att Jesu kärlek är utöst i mitt hjärta genom den helige ande. Och det hoppas jag att han är i ditt hjärta också. Vi ska lyssna på sången Giv Jesus all makt och all ära i en lite äldre inspelning från 70-talet på skivan Ord Guds käre son. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här är också sänt i närradio över Stockholm och Örebro. Var gärna med och sprid de här programmen vidare om du tycker att det är intressant. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.